Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Men om du är vit, då är det fantastiskt att erövra. Mm. Det är fantastiskt att vara och upptäcka. Och du är en globetrotter. Mm. Alltså det,
nej, du kan kliva in i någons hus och bara, fan, jag upptäckte ett hus här.
Ja. Lägger en flagga här, den är min nu. Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv.
Där våra obekväma samtal blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster.
Verkligen.
Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara.
Med mig Brandon.
Och med mig Nicole.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Brandon, du skickade ju en väldigt intressant artikel. Nej, du skickade inte den. Du la upp den på Facebook.
Mm.
Eller du får berätta. Jag tror du berättar det bättre.
Mm, du får gärna flika in. Men jag delade en artikel som hade skrivits av Nyhetsbyrån Järva.
Mm.
Där författaren hade på ett väldigt pedagogiskt och väldigt informativt sätt visat hycklerin som finns inom ett visst parti om att utmåla vissa grupper som extremister och väldigt så här kriminellt belastade och, och där, så här, kulturell belastning och allt det. Och allt det har i syfte enbart bara för att avhumanisera vissa målgrupper och så att de är inte värda att lyssna på eller respektera, mer eller mindre. Det är min tolkning av det.
100%.
Vad författaren lyckades göra, det var ändå att visa på att om man skulle granska alla riksdagspartierna kring just de kriminella handlingar eller brott som man begår på ett eller annat sätt, så var just det här partiet väldigt så här överrepresenterat i brottsstatistiken. Det får en att reflektera över så här, hur kan det ses mer eller mindre som okej? För att det är inte så mycket man lyfter inom media.
Nej.
Att ett visst parti sticker ut så pass mycket och det är gång på gång som händer, saker och ting uppdagas i. Det kan vara en som slutar inom, han satt på Europaparlamentet som satt kvar, men också efter utredningen och domen så visade sig att han hade sextrakasserat sin kollega och varit dömd på det. Det var någon som var misstänkt för mord, våldtäkt. Alltså det är helt sjukt egentligen när man tittar på det.
Mm.
Men det partiet på något sätt får någon slags passerkort bland andra partierna. Bara för att man vill vinna billiga röster. Förstår ni vad jag menar? Den här artikeln gav mig i alla fall så, okej, varför lyfts inte det här upp ännu mer? Är det folk trötta på?
Nej, men alltså medierna tar ju upp det hela tiden. Man får ju notiser att så här, SD-politiker, ex-politiker gjorde det, misstänkt var häktad för. Men det är, alltså, jag tyckte artikeln var helt okej, nu ska jag inte sitta och recensera artikeln. Nej. Men jag saknade lite en nyansering i argumenten, det vill säga kategoriserat. Så här, vi behöver inte, jag tycker det är en bit att klumpa ihop kanske de hets mot folkgrupp delarna som det här partiet gör. Mm. Och personerna som får frikort trots upprepade liksom häktningar och fällande domar. Det är liksom en sak. Det andra är ju det som den lyfter på ett väldigt tydligt sätt, är ju, det är ju helt sjukt att ett politiskt parti har så här mycket brottslighet. Det vill säga liksom kondensationen av brott eller så här kriminalitet i ett parti, det är helt oproportionerligt. Mm. Det borde inte vara så mycket. Och eftersom att deras, bland de största argumenten som de har när de framhäver främlingsfientlig politik är just kopplat till kriminalitet. Mm. Jag saknade den, förstår ni vad jag menar? Mm. Den liksom kopplingen att så här, er största så här, flagga är vi mot dem på grund av att de är kriminella och våldsamma. Mm. Det är deras största liksom argument. Exakt. Men de blickar inte inåt och ser att de sticker ut i då normen eller kontexten av politiska partier och så här, professionella människor. Mm. Alltså, ni borde absolut inte just nu ha tre politiker som är häktade och utreds för mord. Ni borde verkligen inte ha det, det är tre stycken.
Det är helt sjukt.
Det är galet.
Nej, jag håller med. Bara vänd på det. Tänk, det finns ju ett parti nu som också kommer upp, som har kommit upp, eller i alla fall någorlunda välkänt inom vissa målgrupper, som har bildats av personer som har en religiös bakgrund. Mm. Tänk det partiet skulle ha så många medlemmar som på ett eller annat sätt är belastade i, alltså med domar och sånt. Ja. De skulle bli uthängda. De skulle, alltså, de skulle inte ens, trots att de inte ens har det, så är det inte ens vissa partier som är beredda att sitta i ett och samma bord och diskutera sakfrågor. Mm. Vissa partier kan kvalificera sig till att vara ett legitimt parti kontra andra som då inte får samma legitimitet bara för att de har en viss tro.
Mm. Så i grund och botten handlar det om så här hur de har byggt upp deras retorik. Det är mycket vi mot dem. Och som ni säger så är ju de råkar ju vara utrikesfödda. Och sen har man ju nischat om det så här kriminella utrikesfödda. Men deras väljare går ju igång på den typ av retoriken. Man ser att någonting går snett eller att saker inte funkar som det ska eller att man är missnöjd med sin situation. Och då behöver man ha en scapegoat att skylla på. Och då är det mycket enklare att så här, titta. Vi tittar på dem som SD pekar mot. Mm. Det verkar ju rimligt. Titta, de gör ju massa konstiga saker. Mm. De gör ju ståhej i vårt samhälle då och då. Och titta, de bränner några polisbilar. Mm. Oj då. Alltså man försöker inte heller ta reda på så här, roten till olika händelser. Utan man stirrar blint på den här gruppen som man pekar ut som skyldiga. Och de ska ut. Låt säga nu att de får fler röster. Säg att de till och med blir en majoritet längre fram. Och man löser, quote unquote, problemet. Vilka kommer de peka finger mot nästa gång? Mm. För partier och personer som för den här retoriken, det stannar oftast inte där. Utan man måste ju hela tiden ha, förstår ni vad jag menar?
Ja,
en scapegoat.
Absolut.
Och det är oftast då det går ut för.
Det är ju det vi har sett historiskt.
Exakt.
Alltså systematiskt, att man börjar med en typ av scapegoat och sen så eskalerar det. Ja. Helt plötsligt ska alla kastas in i läger. Sen räcker det inte med att de jobbar. Nej, det är bättre att vi så bara evaporate dem i liksom ugnar. Alltså så här, det är inte så svårt att det ska eskalera ganska fort. Men det är intressant hur man fortfarande, alltså 2022, att vi fortfarande ser förslag på att ta bort folks medborgarskap om de gör något fel. Jag tycker det är, jag blev faktiskt ganska chockad att vi fortfarande är kvar i det, för att vad är delvis här, vad är skillnaden då mellan oss och en etnisk svensk? Alltså så här, du säger ju då att du är inte lika, var du är här villkorligt, det är det första. Men sen så finns det ju fortfarande ingen, vi säger att jag köper det här konceptet, att du ska bli av med ditt medborgarskap.
Hur löser vi
det här då? För att jag är ju så då född här, va? Mm. Och jag är ju absolut svart, men jag är också halvfinne. Så att så här, vart ska jag? Vem tar den diplomatiska diskussionen att då försöka lösa antingen ett finskt eller ett ugandiskt pass till mig?
Men, mycket relevant, alltså man ska ta analysera deras väldigt enkla, men både vi alla vet det där, men de använder ju det bara enbart med ett enda syfte, till att bara tappa in till det där vi och dem. Alltså det finns inget sådant. De vet ju själva att rent logiskt, praktiskt, det kommer inte gå. Men däremot så är det så här, de andra, det är de vi ska rikta vår fokus på. De är ett hot och så vidare. Mm. Och det här är lite grann som du var inne på, Nicole. Det här går väldigt långt tillbaka, där man ändå kallar det för psykologiska krigsföring.
Mm.
Att man hela tiden hittar så här, vissa målgrupper eller en viss religion synonym till kriminalitet och hot.
Mm.
Och det i sig, alltså långsiktiga konsekvenser kring det, man avhumaniserar människor och därmed också vad som helst ska göras bara för att ta bort dem. Alla stannar till och bara, fan, vad är det vi gör mot våra människor? Mm. Hur kan vi behandla människor så här?
Mm.
Men om du pushar på det hela tiden, konstant, maler på, hot, de är hot, de är farliga, de är våldtäktsmän, de är whatever. Till slut är det så här, ey, vi dödar dem.
Det här är ju roten av, jag har faktiskt börjat lära mig mer om orientalismen.
Mm.
Tack vare min nya fantastiska kollega Ice också, som har pluggat det här. Men jag börjar ju verkligen lära mig att så, det här, allt det här var planerat. Alltså hur man, när man satte upp rashierarkin och framförallt då Rasbiologiska institutet här som fanns i Uppsala. Men där var ju tanken, alltså 100%, att kategorisera människor och att skapa just liksom, orientalismen innefattar ju att porträttera och måla de andra på ett visst sätt.
Mm.
Och det gjorde man ju systematiskt också genom att, ja, men delvis hur man valde att dokumentera och redan då, back in the day, alltså flera hundra år sedan, skildra och beskriva människorna, där man använde ord som brutala, vildar, aggressiva, liksom, och männen och kvinnorna var liksom exotiska, sensuella, liksom det här, att man fann det attraktivt, men det är farligt, det är liksom eldigt, vi kan inte lita på dem heller. Och det var delvis som man porträtterade människor i liksom målningar på alla sätt, men också beskrev i böcker. Sen är det inte heller ett, alltså det är inte ett coincidence att biblioteken och liksom allting brändes ner. För att det var ju planen att så här, vänta, vi kan ju inte ha bevis på här att de är mer civiliserade än vad vi är. För att vi vill ju att den vita mannen ska vara på topp, för att det kan justify att vi kan liksom, amen, erövra världen, conquer it, vara herren på täppan, there's a reason why that saying is that saying, men också liksom hela tiden förklara varför vad den vite mannen säger är lag. Och exakt de här sätten som man beskrev och visade på, det är jätteintressant att kolla på gamla målningar eller läsa kapitel om hur man beskrev människorna. Det är ju exakt de attributen som lever kvar idag. I de här förutfattade meningarna som vi, och stereotyperna som vi fortfarande aktivt måste kämpa emot att inte liksom bevisa.
Mm. Det är inte så konstigt att SD är fortfarande arga. För att jag tänker, om de om det här är ganska så här gammalt sätt att hantera makt, så är det så här, okej, trots massa hinder som de har lagt fram, alltså det vill säga ta bort vår kultur, alltså förstör vår, alltså vad ska man säga, det kulturella som man har byggt upp inom vissa målgrupper och så vidare, så är det fortfarande just den kulturen som de försökte förstöra som är fortfarande berikad kring kunskapen.
Jag blir så arg.
Och samma sak när det kommer till att man kanske uppfinner en viss sport, så dominerar vi den. Musik dominerar. Det är klart att till slut blir de så här, fan, vad vi än gör åt de här jävlarna, så lyckas de bli en...
Can't keep them down.
Ja.
Because we invented it all.
Nej, men skämt att säga, förstår vad jag menar?
Det är the ultimate race!
Nej, men alltså jag menar inte sport och sånt, men jag menar så här, om mycket, som Nicole innan sa, så här, mycket kommer ju... Alltså så här, de här olika civilisationerna, alltså i Afrika, indigenous people och så vidare, det var inte alltså förlåt, det låter jätteskumt, men det var inte hjärndöda människor som bara satt där och bara huhu, alltså förstår du vad jag menar? Nej, men alltså ibland får man alltså, if I go to a Karen och frågar henne, vad tror du om Afrika innan colonization? Jag lovar att en Karen kommer säga Maybe they were like doing campfires and shit like that. Alltså som att vi vore homo sapiens sapien. Alltså om man kollar på den bilden, du vet, den första människan. Mm. Jag tror inte att de verkligen har ett hum om att det fanns alltså väldigt intelligenta civilisationer.
Mycket.
Prior to the white bevisat. Man.
Ja, och det är ju väldigt bevisat.
Ja, men jag tror att de flesta Karens och såna ignorant people är väldigt ignorant till det. Det är som, jag såg en video häromdagen på Instagram, men det var en Karen som hade gått fram till en airline hostess och bara såhär, give me my boarding pass quickly. Och sen bara, hon bara, okay madam, you have to wear a mask before you go on the flight. Hon bara, I'm not gonna wear a mask. Och hon bara, den här kvinnan, hon reagerar inte, hon tänkte okay, fan, jag pallar inte. Och sen hon bara, men du kommer inte att gå på flyget. Hon bara, I have a doctor's slip which says I can't breathe in a mask. Och hon bara, you're so ignorant. Go home to where you came from. Is it Mexico or somewhere? Och du säger, bror, tror du att du... Vad fanns i USA innan ni kom?
Det där är ju superintressant. Alltså det är
Så när du säger go home, vad då go?
Delvis blir det ju komplext för att USA har ju den historien av att så här, many of our ancestors didn't choose to be there. Alltså lite så, ni kidnappade oss.
Mm. Det är väl det Take ena. Us back then.
Ja, men också intressant att så här, go back to where you came from. Att, så här, återigen, att när du inte är vit, då ska du vara tacksam och du är liksom här liksom med ett permit. Mm. Bara för att vi tillåter dig. Men om du är vit, då är det ju fantastiskt att erövra. Mm. Det är fantastiskt att vara och upptäcka och du är en globetrotter.
Mm. Alltså det...
Nej, du kan kliva in i någons hus och bara, fan, jag upptäckte ett hus här.
Ja. Lägger en flagga här, den är min nu. Jo, men tänk på det, är på den nivån.
Jo, men det är faktiskt sant här. Vilka brytningar accepterar man på höga positioner? Det är om någon bryter, alltså om någon från ett europeiskt land bryter på svenska. För då är det exotic. Om någon amerikan bryter på svenska.
Om det är en vit.
Alltså om det är en vit, ja. Men så fort det är icke-vita som bryter på svenska. Kan du... Hur många år har du bott här? Du kan fortfarande inte lära dig prata ordentligt. Mm. Eller varför får du inte bort den här, alltså, det här uttalet? Men när det är vita, då är det så här, åh, vad fantastiskt, fantastiskt. Du tog dig tid att lära dig svenska.
Det jag ville i alla fall landa i samtalet, att när vi började med den artikeln, det är att någonstans att jag tycker vi borde kräva lite mer. Och det går ju hand i hand lite grann med just den rapporten som du var ändå också delade, Nicole, med vilka som får utrymme i lokalmedia. Jag tycker att det går ju hand i hand med det här just att hur vissa politiska aktiva människor som är rasifierade, vad de kan vara, inte får komma till tals och i det också kanske lyfta kring, vänta nu, det finns vissa partier som utmålar vissa målgrupper utifrån geografiska områden, att de är väldigt belastade, kulturbelastade och så vidare. Mm. De rösterna får ju aldrig ta plats och lyfta de här frågorna, förstår du vad jag menar? De får aldrig utrymme att diskutera, vänta nu, stopp. Så ni tycker att vi ska kriminalisera den här målgruppen, vi ska gå in med vattenkanoner och allt sånt där, och de är, alltså de är belastning. Men om man tittar på vilka partiet som också inte lever upp till de här idealen. Alltså,
den idealen att de själva förespråkar.
Ja, jag tror inte att de som inte berörs om den här frågan lyfter det. Mm. Men däremot om de som skulle beröras om den här frågan, som alltid blir utpekade som samhällsbelastning, de skulle lyfta det, och då skulle kanske den här frågan ta ett helt annat fokus, alltså utrymme. Mm. Förstår ni vad jag menar? Lite? Mm.
Jag förstår exakt hur du menar, men det är ofta så här...
Det är privilegier vi vill komma åt. Alltså,
för att komma till den nivån av alltså exposure och få, eller få vara med på en sån plattform och verkligen tala utifrån alltså att den målgruppen som oftast utpekas som problematiska får tala ut om hur de upplever. Ja. Det sker aldrig förutom när man vill bjuda in en eller två representanter till en panel där de för det första är alltid så här i underläge och där ska de helt plötsligt försvara och representera en hel grupp. Det funkar inte. Och vi har inte heller egna medier där vi skulle kunna föra de här diskussionerna. Alltså jag typ tänker så här, The Breakfast Club. Innan var det ju en liten urban radiostation. Men nu är det ju en väldigt stor urban radiostation dit alltså det handlar mest, det är mest kändisar som går dit och intervjuas, men där kan de också lyfta upp så aktuella ämnen, och nu är det mer så här the go to radio station, och
även politiker,
alltså, ja, för att man vet att så här, vill jag nå den målgruppen så behöver jag vara där och prata, för att det är en jättestor plattform för många. Vi behöver nog bygga upp såna plattform där vi, typ Järvaveckan är en sån, där vi, ja, men kan äntra scenen och verkligen prata utifrån våra upplevelser, hur det känns att vara, alltså, oss, alltså icke-vita, bo i förorten, att hela tiden se media bara blästa upp en bild av förorten som inte stämmer. Det är inte som att media porträtterar rika områden som att här bor det bara knarkare, för att det finns en problematisk grupp som knarkare. Eller ekobrottsbrottslingar. Nej, det är inte så. Det är så här, här bor ju bara civiliserade människor.
Mm. Fast det glorifieras ju också. Det är det återigen när vi kollar på det här med, alltså, hierarki. Alltså det är negativa attribut, men på ett sätt så glorifieras det om du är vit, framförallt om du är vit man, då är det liksom coolt. Alltså jag älskar ju true crime, vi har pratat om det innan, och det är jätteunderhållande och kul, men det är fortfarande intressant hur det någonstans fortfarande är coolt, eller liksom i de som har maktens ögon så är det coolt. Och så fort vi liksom, jag menar, vi såg en våg under MeToo där man pekade ut män som har gjort saker som de inte borde göra, då helt plötsligt kommer liksom hashtag inte alla män, och bara såhär, men vi är inte alla våldtäktsmän, vi ser inte hashtag inte alla i orten, alltså, förstår ni vad jag menar? Alltså den här maktobalansen,
all lives matters.
Ja, den här maktobalansen är fortfarande så påtaglig att så fort någon minoritet, oavsett om du är kvinna eller svart eller whatever, så fort vi försöker belysa ett problem, nej, men då blir vi ju gaslightade. Mm. Men sen också att det fortfarande någonstans glöms bort, vi har bortförklaringar, eller vi ger dem frikort så fort du är liksom en vit man. Alltså det är lugnt. Styckmord. Det är lugnt.
Nej, det är lugnt. Vi ska utreda det, och sen ska vi utreda varför vi utreder det. Och sen ska vi
utreda.
Och sen ska vi skicka en remiss för att utreda. Vad jag vill säga, SD är ett kulturellt belastat parti.
Bam!
Snyggt.
Hej, det är jag som är Sabina Dumba, och du lyssnar på Checkpoint.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En annan grej som oroar mig, jag vet inte om ni kollar på dokumentärer på Vice, men de har ganska intressanta dokumentärer som visar högerextremismens framfart i Europa. Mm. Alltså Frankrike, Tyskland, Polen, och de grupperna de följer, alltså det hatet de har mot med personer som tillhör andra religioner, andra hudfärger, sexuell läggning. Alltså det är extremt. Ja, men det är jättehemskt. Alltså det är så här going back, alltså, till
när man blir rädd, alltså. Jag var ju några veckor sedan, så var jag ju i Paris samma dag som valet var där. Presidentvalet. Och det var väldigt obehagligt, eller så här, det var läskigt, som man märkte ju framförallt hur den yngre generationen var, alltså, arga och samtidigt livrädda. Jag tycker inte, det är inte lika nyanserat i medierna som vi får ta del av, för att Macron är ju inte så omtyckt som man påstår att han är. Framförallt inte av de yngre, utan han anses vara väldigt hård och så här fyrkantig när det gäller ekonomi, men han har liksom inte den här kanske empatiska eller sociala delen som många vill ha från sin president. Men det var väldigt läskigt att se Le Pens liksom framfört och höra retoriken. Jag lyssnade på ganska mycket klipp också om hur de pratade, och det var väldigt obehagligt hur öppet. Man är så otroligt öppet rasistisk där. Det är liksom, det är extremt normaliserat, vilket är väldigt obehagligt. Och, men också så här på tal om så här, okej, även fast vi får, vi skapar egna plattformar, vi skapar radiostationer, vi skapar, det är så många som är independent artister idag, och så här, the urban, vad det nu än är, allt det som då inte är vitt eller PK eller accepterat av normen i ett första steg. Det växer fram ändå. We'll find a way. Alltså vi will rise up. Så är det ju. Men det är så intressant. För jag fick också veta att i fransk hiphopmusik är ju en av de absolut största genrerna i världen. Det är faktiskt den andra största musikgenren i världen. Just fransk hiphop och rap. Vilket var superintressant, vilket jag fattar, de är jätte, alltså det är så otroligt grymma artister, och ja, vi kan prata om det i all evighet. Men det var intressant att om vi kollar då på hur vi belönar musik, och Grammisgalan i Frankrike har inte en kategori för hiphop i sin tävling,
trots att det är den största genren i det landet och även i världen.
Så att på ett sätt, ja, vi måste rise up, men på andra sätt, de med makten måste ändå, eller så här, de vill fortfarande inte se sanningen i vitögat.
Men då tänker jag så här också, om vi återigen blickar mot USA, där har du BET Awards. Alltså du har en helt network som bara lyfter fram svarta serier, svarta entertainment shows, svart musik, och har, de har hiphop awards, de har deras storliga vanliga annual awards. Du har Black Girl Magic Awards, alltså du har flera olika awards där du, där svarta kvinnor får äntra scenen och vinna priser och bli hyllade. Jag tror att det handlar om det så här, istället för att vi ska självklart så ska vi försöka sparka ner dörrar och komma in i rum som inte vi tidigare fått tillåtelse till. Men samtidigt är det också viktigt att vi visar, okej, okay, typ i Sverige, svensk hiphop dominerar. Vilka är som ligger bakom svensk hiphops frammarsch? Ja, okej, okay, det är väl främst icke-vita artister, producenter och så vidare. All right, varför inte bara starta en egen, alltså så här, awards? Vi har jättemånga svarta icke-vita då, sångerskor, R&B-sångerskor, hiphoppare och så vidare. Bryter loss.
Jag vet.
Men... För att snart kommer ju de sen knacka på dörren och bara,
vi kan behöva, alltså, det kan också förstärka vi och dem.
Exakt.
Alltså det kan verkligen så här, bli ännu mer splittringar i just att lyfta det kreativa, snarare att fokusera på.
Jag fattar vad ni menar, men jag menar så här, jag menar så här, om inte det arbetet som de här lägger så otroligt mycket tid inte får komma, får visas, får hyllas
Och belönas.
Och belönas, så behöver vi hitta andra forum för det. För att jag tycker att det är extremt synd när man kollar på vissa galor och bara, det här är typ årets skiva, och sen ser man vilka som är nominerade, och man tänker så här, fast vänta, det finns ju andra artister som har släppt.
Ja, men det är ju som att The Weeknd inte blev Grammy-nominerad. Det var det sjukaste jag har hört i hela mitt liv.
Han har ju boykottat det.
Jag vet. Det här var ju livets album. Alltså det var det sjukaste.
Ja. Och jag fattar att man tänker så här, det kommer bli en vi och dem, men jag tror inte att det kommer bli det. Jag tror att det kommer bli så här, okej, men titta där, wow. Alltså, kolla på AMAs och kolla på BET Awards. Alltså vilken hype det är på BET Awards. Och det är klart att AMAs blir så här, okej, men vänta, vi vill också ha den, alltså hypen.
Jo, jag fattar ju vad du menar. Och ja, jag tror att det behövs också. Men samtidigt blir det ju någonstans någon form av kreativ apartheid. Mm. Att så här, vi är alla bra, but separate. Mm. Och då blir det ju också så här, men vi springer fortfarande inte, det blir inte ett fair race. Mm. För att om det var ett fair race och vi skulle springa mot varandra allihopa, the black people win. Alltså så är det ju. Och då, det är väl också det som blir så orättvist, att ja, det är mycket också att så här, få in fler genrer. Jag tycker det är väldigt speciellt att svenska Grammys till exempel har årets visa som kategori. Det är så här, gör folk visor längre? Jag hade ingen aning, men vad intressant.
Har de det?
Ja, det är en kategori. Så det är väldigt speciellt. Men så här, ja, vi måste få in genre. Men det handlar väl också om så här, vem tycker vi passar in i? Förstår ni vad jag menar?
Ja, nej, jag
vem är årets artist och varför? Mm. Vad är årets låt och varför? Mm. Och det blir ju som skillnad när man ser, du har en jury som bestämmer, som har ett perspektiv, som det är med Grammy-skalorna. Och sen när du ser de öppna tävlingarna, där liksom folket får rösta, då är det ju helt andra som vinner. I P3 Guld de senaste åren så är det ju bara hiphop-artister som har vunnit alla kategorier. Mm. Årets låt, årets artist, alla de här. Mm. Så det är väl också det jag tycker att vi borde springa samma race, it should be fair.
Absolut.
Vi borde inte få en egen spelplan där vi ska springa och tala mot varandra. Mm. Det är inte så det borde vara.
Nej, jag förstår. Jag förstår och jag håller med. Och för att komma dit så tror jag att en av vägarna dit är att skapa våra egna röster, plattformar. Mm. De här samtalen hela tiden lyfts in i de här rummen. Mm. Men som du säger, Nicole, sen hoppas vi att det ska inte behövas.
Precis.
För att då är vi alla på en och samma, förhoppningsvis behandlat på ett och samma sätt.
Jag har en sjukt intressant grej som jag har velat prata om faktiskt. Det handlar lite också om just det här med, ja, men lite med rasbiologi. Eller, för att det är så himla, hur vi pratar idag är ju att, men det där är passé. Det där är något som hände förut och vi jobbar inte med rasbiologi längre. Så, vi separerar inte. Det känns som att det är den retoriken som förs. Och då finns det, återigen, jag poddar, jag lyssnar på Cheat, som jag tror jag tipsat om innan. En poddserie som är jätterolig. Det är en broder som har den. Han är grym programledare och jätterolig narrator. Från USA. Ja. Det är en amerikansk podd. Mm, mm. Men då är det i alla fall ett avsnitt som handlar om NFL och hur de behandlar spelarna som har gått i pension.
Just det.
Och det, back in the day så var det ju massa liksom studier på varför NFL-spelare framför allt blev
hjärnskadade
efter sporten. Den är väldigt farlig. Och det var inte vad det här liksom handlade om, vilket jag trodde när jag började lyssna. Utan det handlade om deras pension efter att de har varit professionella atleter. Mm. Det var ett systematiskt problem för dem att faktiskt få ut sin pension och också få ersättning eller medicinsk hjälp. De har ju inte samma sjukvårdssystem som vi har i Sverige. Och få liksom hjälp, för att de blir på många sätt medicinskt invalida. Mm. Det är inte bara liksom hjärnskador, det är också fysiskt. Mm. Och många av dem får liksom Alzheimers eller Parkinsons i väldigt tidig ålder. Ja, det är så här, det är fruktansvärt vad de behöver gå igenom innan de knappt har fyllt 40. Mm. Och ska behöva liksom försöka ta hand om sina familjer och leva ett liv. De går ju i pension mycket tidigare. Det är inte 65, utan oftast runt 30.
Nej, kroppen klarar ju inte av.
Precis. Så då var det en deal att alla ska få, de ska liksom utvärderas av läkare, få liksom en skala som är satt på nivån av hjärnskada och så som de har fått. Och sen utifrån det får de ett godkännande, så ska de få en pensionsutbetalning.
Just det.
Fråga. Ja? Säg inte att skalorna är annorlunda beroende på
rank. Oh, I'll get there. Så att de hade en uttalad skala. Alla liksom spelarna, det är ju hundratusentals, gör sina utvärderingar, skickar in sin ansökan. Och så börjar flera av dem märka, framförallt de afroamerikanska svarta spelarna, att de först får ett godkännande. Läkaren säger det här är jätteallvarligt, de får ett godkännande. Och sen så får de en appeal från NFL som säger att nej, vi tar tillbaka det här godkännandet, vi måste dubbelkolla. Och så hänvisar de i sina papper att nej, men ni har använt fel skala. Och det här scoringsystemet kallas för race norming. Det vill säga att det finns ett system, ett scoringsystem som är etablerat. Där man aktivt kategoriserar att svarta personers och afroamerikaners personers IQ och intellekt vanligtvis redan är lägre. Baselinen är lägre. Så att när de gör sitt test och får en score, vi säger att de får en score av 3, så får de 2,5. Vilket är jätteallvarligt när man kollar liksom neurologiska skador och sådär. Då säger de att men perfekt, 2,5. Jo, men just det, som att du är svart så ligger ju den redan under vanliga. Så vi tar bort en poäng. Så då blir det bara 1,5. Och det är under. Du behöver minst 2 för att få ersättning. Så här har man systematiskt gjort. Framförallt mot svarta spelare. Så väldigt intressant.
Att NFL väljer att ha en sån policy med tanke på
att det är fler icke-vita som spelar i NFL.
Ja,
vilket
exakta
betyder
siffran är typ 80% om ja. Inte mer.
Så so basically they're trying to save up some money.
Jo, men alltså, nu har de tydligen, NFL har också precis signat ett jättestort tv-kontrakt. Den här industrin omsätter otroliga mängder, alltså summor pengar. Mm. Och det är precis det spelarna uttrycker också som man pratar om i det här poddavsnittet, att det här är en sport som utnyttjar och som is blossoming tack vare svarta atleter. Och ändå att the end of the day så skiter ni i vad som händer med dem sen. Ni utsätter dem för livsfara. Det är en jättefarlig sport.
Jag har en lösning.
Och ändå så vill ni inte ge dem kompensation så att de kan leva sina liv relativt okej efter att de har gjort det här.
Jag har en lösning.
Berätta.
Alla icke-vita spelare borde bara
boykotta.
Strejka. Mm. Alltså det är det går inte att ha matcher utan dem.
Nej,
och risken är så här för dem, okej, spela vidare, tjäna ihop era pengar, men risken är att ni kommer hamna där.
Mm. Men det är typ mest logiska som skulle kunna göra, alltså man går ut till samtal, det är jätteställningstagande.
Ja.
Men tyvärr kan jag känna ibland så här, även de är så jävla insnöade i det amerikanska systemet så att vissa av dem har fattat inte sitt eget bästa. Ett exempel: när Kaepernick gjorde det han gjorde, så tänker man så här, alla kommer strejka och ställa upp. Mm. Nej, det var någon som började, det där är inte jag bryr mig inte om det där.
Jag är inte politisk.
Exakt.
Fast allt är politik.
Men jag tänker också det här,
alltså you can turn anything into a political game. Mm.
Nej, men jag tänker, det som du säger, superintressant Nicole, verkligen. Och jag slås av att, jag tror att de flesta av de här spelarna vet om det, men deras chans att komma ur fattigdomen eller hjälpa sin egen familj med lämna, är kanske satsa allt de har kring en sport.
Ja.
Mm. Alltså låt oss säga amerikansk fotboll. Sjukt många som tävlar för att komma in hit.
Mm.
Och som vet om att jag kommer bara ha en chans att leva och tjäna in pengar ungefär inom 5-10 år. Sen är det kört.
Mm.
Alltså, så de ger sitt allt. Och sen på slutet av dagen, mer eller mindre, när man lyfter de här, som du säger, skadorna, det är så här, shut up and dribble, eller shut up and play ball.
Men grejen är att man räknar nog med så här, okej, jag ska jobba, som du säger, jag ska jobba i typ 10 år, dra in pengar, ha feta endorsement, så att när jag väl går i retirement så har jag en väldigt bra life ahead of me. Men inte att du går i retirement och sen har du massa andra medicinska problem som du dras med.
Ja, men alltså sporten, ditt jobb är ju det som har åsamkat dig de här skadorna. Mm. Det är ju det som också blir så skevt.
Mm.
Och att, så här, du går inte i pension när du är 65, utan du kanske går i pension när du är 35.
Mm.
Och att det också successivt blir sämre. Hjärnskador är väldigt allvarliga och de blir sämre och sämre med tiden. Så att det krävs ju också både löpande support, medicinskt stöd, allt det här.
NFL i det här fallet tjänar pengar på att inte betala ut, mer eller mindre.
Exakt.
Okay? Men på andra sidan så finns det också de som tjänar på att inte behöva betala. Det är försäkringsbolagen själva. För att om de skulle göra det, om alla skulle teckna riktig försäkring, då skulle de ha försäkringsbolagen gå under. För att återigen,
så är det ju.
Det är extremt många spelare vi pratar om. Precis. Så de här två intresseaktörerna, NFL och försäkring, de ser ett vinnande intresse till att behålla de här, hänvisa till de här, vad heter den?
Race norms.
Ja, precis. Mm. Den här undersökningen ska ske på ett visst sätt på grund av det här och det här. För att de vet ju själva, at the end of the day, då blöder inte vi pengarna.
Exakt. Och de försöker ju bara skjuta fram problemet så länge som möjligt.
Exakt.
Det har ju varit massa class action lawsuits om och om igen med beslut. Okej, nu måste ni betala. Så hittar de bara en ny anledning. Alltså så här,
och ska utreda, de och det ska överklagas. Och det ska igenom. Så till slut, om inte, alltså det är enskilda individer, precis, som ska då kämpa mot, alltså corporate, alltså miljoner som sätts på advokater.
Den sporten är så hemsk och NFL har ju knappt lagt in bra åtgärden för att minska alltså huvudskador.
Mm.
Alltså, hade jag haft barn i USA så hade de absolut inte spelat i sporten.
Man har också, för att man försöker ju påvisa att det här handlar om aktiv diskriminering mot svarta spelare, vilket det är. Och till och med några senators har kravställt NFL att släppa siffror på procent. Hur många har ni betalat ut till och vilka av dem är white Americans och vilka är en annan etnicitet? De totalvägrar.
För att
de vägrar.
Det kommer inte vara rimligt.
Det kommer absolut inte vara rimligt.
Och framförallt inte fair. Alltså,
nej. Med... Så att vi vet ju att det är det som pågår. Men det är intressant att vi fortfarande... Ja, men så här, vi har ju pratat en del om vården och vi vill ju också ha lite djupare samtal kanske med någon från läkare eller mot rasism eller så. Det skulle ju vara skitkul.
Mm.
Men just att jag tror att det här fortfarande är underliggande i hela världen. För att vi ser ju gång på gång också, framförallt när svarta personer söker vård. Nej, men så här, äsch, du har inte lika ont.
Mm.
Vi får inte samma... Ja, vi blir inte bara så att du inte blir bemött på samma sätt, men du får inte samma liksom, smärtlindring.
Nej, för vi ska ju tydligen tåla.
Exakt. Och det där går också i linje med race-norming.
Nej, alltså det är bra att du drar det tillbaka till svensk kontext, om det finns någon så här liknelse kring hur man... systematiskt mer eller mindre exkluderar människor för att ha samma rättighet eller vad de kan vara, eller trygghet. Ja, det finns det definitivt. Mm. Ett exempel är ju det här, bor du i ett visst geografiskt område och vill teckna en bilförsäkring eller en hemförsäkring, då kommer dina premier alltså bara ruscha iväg. Och det gör ju att vissa kanske inte ens tänker så här, shit, jag har inte råd med det här. Men om du bara skriver till en viss adress, då helt plötsligt får du mycket mindre premier.
Mm.
Och det här är som du är inne på, att man ser och värderar människor på olika sätt och även ser så här, hur mycket kan vi mjölka av vissa typer av kunder eller målgrupper.
Mm. Hörrni! Fan, det var så jävla bra samtal.
Så jävla nice. Helvete. Alltså.
Vette. Nej, det var on point.
I love this conversation. I loved it.
You loved the conversation.
I loved the conversation.
It was fantastic.
It was very good.
Yeah.
Bara, I've learned so much.
Jag kan avsluta lite med en Black Excellence poäng här.
Ja.
Ja.
Rihanna kommer att släppa Fenty Beauty
in i Afrika.
8 afrikanska länder.
Och sen ser vi hur andra stora brands inte alls har butiker eller verksamhet i Afrika. Jag blir så här,
hon kommer bli så rik.
Do you know what you can do
they
there?
They do not know. They do not know.
Do you know we dress?
The opportunity is huge.
It's very huge.
I'm telling you.
But we're saving it for ourselves.
Alltså gratis affärsrådgivning, så varsågoda. It's an untapped market. Nej, men alltså, Rihanna är redan en self-made billionaire tack vare sitt entreprenörskap. Så att, det ska bli... jag är så glad.
Sis.
Tack för idag! We Hejdå. Love you! Hej då!
Äntligen är mina onsdagar saved. Checkpoint är tillbaka. Världens bästa podd. Keep on delivering. Woohoo!
Hörrni gänget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar. Och framförallt betygsätt. Give us them 5 stars.
5 stars.
Let everyone know att Checkpoint is here to stay.
Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
Följ oss på Instagram. Checkpoint_podcast.
Do it now.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Syns, hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.